Välkommen till vår podd Vad tycker kyrkan då? Med mig Thomas Werfman, kyrkoherde i Norrköping.
Och med mig Katarina Wendahl som är adjunkt i Svenska kyrkan i Norrköping.
Och idag ska vi som vanligt ha en spaning och vi ska ha en nyhet och samtal om det. Men jag tänkte faktiskt först bryta in med något helt annat. Vet du att om bara någon dag så är det årets viktigaste dag?
Ja, jag tänkte att det var just idag.
Idag?
Eftersom det är min födelsedag.
Ja, är det sant?
Ja, då den 19 december är det inspelandets stund.
Men du tog ju udden av hela mitt upplägg. Ja, fast årets viktigaste dag är om två dagar.
Ja, det beror på för vem kanske.
Du har rätt, ja. Men jag håller med om att för dig är det årets viktigaste dag. Det delar jag. Men jag tänkte egentligen en dag sådär som, för jag menar, det viktiga dagar för oss är jul och påsk och våra födelsedag och andra sådana dagar. Som liksom, men det finns en dag som återkommer liksom oberoende av oss, som jag skulle säga årets viktigaste dag. Den är på 21 december. Vintersolståndet, och för mitt psykes skull så är det årets viktigaste dag. Jorden tippar över igen och det blir faktiskt ljusare.
Det är fantastiskt.
Ja, och vet du att fram till 1772 så var det faktiskt en helgdag.
Det borde det vara nu också.
Ja, det borde det vara. Vi får ju kämpa för att återinföra att Thomasmäss. Ja, nu heter ju dagen dessutom Thomas.
Det var ju lägligt.
Det var lägligt, men det var faktiskt inte det jag menade, utan det var faktiskt att, jo, men det är faktiskt Thomasmäss. Det var en helgdag och det var då julfriden började. Då skulle i princip allt vara klart. Man gick in i julfirandet och så vidare. Man fick smaka av julölet på gården och se att det var gott inför jul och sådär.
Mm, jag tänkte att det var så här, liksom på julaftonskväll, eller att det var då allt skulle vara klart. Och
nej. Det var faktiskt traditionellt, men nu talar vi om riktigt gamla bondesamhället och så vidare, en helt annan tid. Så att, ja,
det är intressant.
Jag funderar nästan på att införa ett firande då.
Ja, men kan du inte bjuda mig då?
Jag bjuder dig här på någon glugg och någon bakelse, någon särskild. Men nu ska vi släppa Thomasmässa, för jag har en spaning och den har väl kanske med saken att göra. Jag tänkte nu slå in en öppen dörr. Jag tänkte slå in en öppen dörr med all kraft.
Yes, go for it.
Julens kommersialism.
Ja.
Känner du till den?
Ja, den har inte riktigt undgått mig.
Kan väl inte undgå en enda människa?
Nej, den finns
julens
där.
Julens stora kommersialism. Får jag fråga dig en sak när det gäller det? För att vi behöver egentligen inte säga någonting om den. Jag behöver inte beskriva den. Jag tror att alla människor förstår
den finns.
Vad jag talar om. Den är kraftfull och den finns och den liksom på något sätt impregnerar hela våra liv.
Ja, det är det som är julen mycket så.
Det
på
är
gott och
det
ont och
som
allting.
Är julen. Skulle du säga, om jag säger julens kommer, är du upprörd?
Alltså jag är ju inte så en upprörd av mig. Alltså jag är inte, jag liksom känner mig inte triggad just nu så.
Nej.
Jag väntar, jag kanske blir det av din här,
ja, men vi är
omvändelse.
Vi är mitt in. Du förväntar en omvändelse nu?
Ja, men jag tänker att jag kommer bli väckt här. Och
ja, för det intressanta är ju att när jag nämner ordet julens kommersialism så säger du omvänd.
Ja.
Det händer alltså inte någonting.
Ja, men kommersialism är ju ett sånt värdeord.
Mm.
Det är ju lite så 70-tal eller
ja.
Så.
Det är 70-tal.
Men det finns ju nu och man blir ju lite trött och matt och så. Men jag tänker att jag tror att jag har varit upprörd när jag var yngre. Och sen har jag hittat ett sätt att förhålla mig till det.
Ja.
Så att jag liksom kan hantera det.
Ja.
Men jag var nog mer upprörd när jag var kanske ny präst. Och
ja, vad tänkte yngre. Du då? Nu vart jag nyfiken här, för då har du varit upprörd men inte är det längre.
Nej, men nu har jag hittat ett sätt att förhålla mig, att jag inte behöver gå in i det så mycket. Jag gör inte det, känner jag.
Nej, så du är inte ute på stan och letar julklappar?
Nej, men alltså vi ger inte julklappar, de vuxna ger inte julklappar till varandra.
Nej, det gör man nog inte i mitt sammanhang heller riktigt.
Nej,
eller
så
min familj.
Vi ger till mina barn och min systers barn.
Ja.
Det är de som får julklappar.
Ja, och då tycker du att det är hanterbart?
Då blir det hanterbart, ja.
På det sättet.
Och sen
ja, jag förstår
så,
det.
Mm. Ja, men vi liksom håller inte på jättemycket med det.
Nej.
Nej, så jag liksom, jag ser ju att det finns och att det, ja, alltså förra året kunde jag känna att det liksom stack i ögonen när det var den här med flyktingvågen eller vad man ska kalla
det. Ja, du kopplar det till att det finns många då omkring som inte
får del av det. Och just då var det ju när allting vände med att man stramade åt,
ja,
väldigt hårt. Och sen samtidigt så flödade liksom överflödet runt, ja, omkring. Och då kände jag mig, ja, men då kände jag mig ledsen på något sätt. Att vi inte klarade av det. Sen kanske, jag kanske inte gjorde det, jag vet inte. Men jag kände mig liksom ledsen då när jag såg det här överflödet.
Ja, men väldigt många människor, och det är klart det blir väldigt tydligt när det sitter någon och tigger mitt i detta, mitt i våra köpcentrum. Det är så övertydligt på något sätt skillnaderna som vi lever under. Det är då blir det extrema skillnader, kan vi säga, mot detta. Nej, men jag tänker att det finns, som jag tänker mig, två riktiga problem med julkommersialism. Jag menar, vi handlar saker året runt. Vi lever ju ständigt i ett överflöd. Vi som, det brukar vi säga, vi som är etablerade i samhället och som har resurser, det liksom pågår ett överflöd hela tiden. Så det blir liksom bara mera samma på jul.
Ja, det är det jag känner också nu. Liksom, för att det är nästan som att man inte kan ge, alltså det, liksom, varför ska man ge julklappar? Barnen får ju ändå grejer när de behöver.
Ja, precis.
Så.
Och det förekommer
och
hela
de
tiden.
Saknar ju ingenting.
De saknar ingenting. För det är det jag kanske tycker är det största problemet med det jag då kallar julkommersialismen här i min spaning. Det är ju att själva gåvan, själva givandet blir korrumperat. Att en gåva, när vi tar det i julklappssammanhang, som jag bedömer i en vanlig barnfamilj som ger varandra julklappar, man ger varandra hit och dit. Alltså det blir ingen gåva plötsligt, för det är långa önskelistor i många familjer. Och de önskelistorna blir nästan tenderat till att bli beställningslistor. Man beställer vad man vill ha och så förväntas man få det. Därför att det är sån tryck på att varje barn ska få så mycket julklappar. Och då blir ju inte gåvan så här relationsskapande.
Nej, den är ju mera som en bas liksom.
Ja.
Det är så här grundkravet liksom.
Ja, dessutom är det inte helt ovanligt att direkt när man får den där gåvan så kan man nästan få ett kvitto också, man ska kunna byta det här. Och en gåva man får som någon har tänkt ut, som man kan byta direkt, då tycker jag att det blir som en marknad. Och en marknad också där gåvor räknas liksom i någon slags värde utifrån, mer utifrån vad mottagaren förväntar sig få än vad givaren avser att ge. Så att jag tycker att vi förlorar.
Ja, vad är en gåva då?
Ja, vad är en gåva om det liksom finns en mycket kraftig förväntan på vad det är? Värdet är vad mottagaren förväntar sig få. Det är helt utbytbart.
Ja, och det blir ingen överraskning.
Nej, det blir ingen överraskning. Och sätter man då ett litet barn i ett berg av julklappar. Jag har varit med i sammanhang där barnet tröttnar efter 3 julklappar. Och det finns 10 kvar.
Ja, det är ju inte så sympatiskt.
Nej, men och samtidigt är det klart att det väcker väldigt mycket glädje hos människor. Och många tycker det är kul.
Och många tycker det är kul att ge också.
Många tycker det är kul att ge. Men om givande till slut står över i att det inte ens går att ta emot för att det är så mycket.
Man ska ge en sak som är den perfekta gåvan.
Ja.
Eller? Är det så du tänker?
Ja, kanske att julklappar inte ens skulle vara givet att man får den.
Min mormor, hon berättade när hon levde att när hon var liten i en by i Västerbotten, då hade de inte julklappar.
Nej.
Nej. De hade julklappar. Man sprang från port till port i byn och knackade på dörren och så slängde man in någon liten grej. Mm. Och sen skulle de som bodde i huset se vem var det som slängde in den.
Just det.
Så det var liksom grannarna och barnen som sprang runt och gav klappade på porten och slängde in någonting.
Just det, det är därför det heter julklapp. Så att det är en annan sak som jag tycker med den här julkommersialismen och det har ju dit, det är ju det här att vi tar ut hela julen i förväg. Alltså julfirandet börjar ju egentligen redan i mitten på november. Pågår fram till julafton. Redan på annandag jul är ju de flesta helt fed up med jul.
Det har ju ändrat sig mycket under våra år här. Alltså sen jag blev präst.
Ja.
Alltså när jag var ny präst för 20 år sedan.
Mm.
Då så sjöng man ju inte julsånger i advent. Nej. Utan då var det adventsånger. Men nu så är det ju julsånger. För det är ju det folk vill ha liksom.
Ja, det är ju nästan ofrånkomligt att man är med och firar jul i förväg. Och där har ju vi en kyrklig tradition att julen egentligen är en fastetid. En förberedelsetid för att vara beredd att fira Jesu födelse. Och även i kyrkan har vi ju en tendens. Vi har väl släppt taget helt. Det är jul hela tiden.
Men vad ska vi göra? Vi kan ju
ja,
inte...
vad ska vi göra? Vad ska vi göra åt det här?
Ja, alltså...
Vad gör du?
Precis det här...
Hur förhåller du dig till
ja, men precis det här satt faktiskt jag och en kyrkomusiker i en av våra församlingar.
Ja.
Och pratade om här om kvällen när vi skulle planera jullottan.
Ja.
Och jag sa just de här grejerna. För så här pratar man ju mycket i kyrkan just också. För vi vet ju om att advent är en fastetid egentligen, en förberedelsetid och så. Och vi behöver ju det i vårt kommersialistiska samhälle. Så behöver vi ju det här lite mer åter, att hålla tillbaka. Och, alltså, det är ju en period som man skulle kunna göra mer av i vår liksom, lutherska kultur också.
Absolut.
Vi har glömt bort det.
Mm.
Men då sa vi så här, ja men tänk om man skulle... använda november som en alltså att liksom gilla läget att julen blir i december, hela december, och så kör vi november som en fastetid.
Intressant.
Då liksom då går vi inte, alltså det är som, ja men vad du brukar säga, stoppa en tsunamivåg med händerna.
Ja, nej,
alltså vi kan
sant.
Inte
nej.
Ta bort det här julfirandet i december men vi kan lägga till fastetiden i november.
Vilken strålande idé. Vi börjar med allhelgonahelgen. Mm. Då börjar julfastan i november.
Ja, eller domsöndagen sa vi.
Ja, då blir det ju bara en vecka.
Ja, det är bara en vecka, ja.
Ja.
Nej, allhelgona sa vi.
Allhelgona.
Ja, det var nog allhelgona vi sa.
Och står det, och sen,
ja, just det.
Ja, det är ju inte så lätt att ändra tradition. Men som sagt, jag tror ju som du sa, det går ju inte att stoppa det riktigt.
Ingen nej, det går ju inte.
Det. Vad ska vi göra? Ska vi vara en kyrka som en del av världen? Eller ska vi vara verkligen helt själv?
Nej, men då fastar vi i november. Börjar med allhelgonahelgen.
Ja.
Och sen så kör vi. Och så domsöndagen blir slutet liksom.
Och det skulle ju stämma överens också med hur det är i november.
Ja. Och sen så börjar vi ett nytt kyrkoår då, första advent.
Och då börjar julen.
Då börjar julen.
Ja, och det gör den ju redan. Så
ja, så det är ju
det
liksom ingen...
införa.
Det...
Men hur inför... För att vad jag känner, varför inte jag egentligen på något sätt... Jag känner väldigt starkt för den här frågan, måste jag säga. Det här med att vi tar ut julen i förväg, det stör mig enormt.
Mm. Ja, men jag har faktiskt gått emot mina egna impulser och börjat med julen tidigare.
Ja.
För jag har ju sedan jag var liten att man tar in julgranen dagen innan julafton.
Det håller jag också på.
Ja. Men sen så har man ju då de här krafterna att liksom alla andra gör det tidigare och man vill ha det mysigt och för barnen och mysa och så här.
Mm.
Så nu har jag tagit in det vid Lucia.
Mm.
Och det är ju lite sådär självövervinnelse i det. Att egentligen vill man inte, men man gör det ändå. Sen är det ju väldigt mysigt när den står där. Men, nej,
för att vad jag kommer till, det är väl ungefär samma hållning. Att jag vill egentligen ha det på ett annat sätt. Jag känner starkt att jag skulle vilja leva i kyrkans riktiga tradition där. Men det känner jag att skulle jag börja på att agera så, man blir en glädjedödare. Ja, men väldigt många människor blir upprörda omkring mig. Jag skulle dessutom uppleva som en riktig moralist.
Ja.
Och det brukar jag alltid vara mot moralister. Ja. Och sen, i praktik, jag skulle bli helt ensam i min familj. Ingen skulle delta i mitt... De skulle fortsätta.
Du skulle gå runt där i din ensamhet.
I din ensamhet.
Som domdera,
liksom. Som sagt, julmartyr.
Ja.
Och
men jag,
runt
det,
själv.
Det tycker jag kan vara också lite passande.
Ja.
Det måste ju finnas en julmartyr i julen.
Måste det då?
Ja,
och ska det vara
så.
Men det här är ju en balansfråga verkligen. En annan sak är ju att delta i det, men ändå försöka tala om något vettigt när man möts, ja, i alla fall. Och då blir man ju någon slags halv julmartyr som går runt och egentligen är det på ett annat sätt. Det håller ju inte heller riktigt när man sitter där med en stor jultallrik framför sig.
Nej.
Den tionde.
Ja, precis. Igen, det var ju som vi sa när vi satt åt julbord, så här, att egentligen så fastar vi ju. Ja. Men vi är rena inombords liksom.
Ja, och det håller ju
inte. Nej, det håller. Det känns lite dubbelmoraliskt.
Men jag måste säga, Katarina, den hållning du har är väl den enda riktiga. Man sätter upp granen i Lucia för de andra gör det. Och så får man på något sätt försöka hitta vägar i det här. Och andra sidan brukar jag tänka, traditioner är ju i utveckling. Riktiga,
ja, men det är ju så hela tiden.
Och det kanske är så att vi ändå... Det kanske kommer slå över igen och kanske att vi kan hjälpa till. Så om 5 år ser det lite annorlunda ut.
Ja, eller också lite, så lite. Inför vi fasta i november.
Det där får vi grunda mer på. Adventsfasta i november.
I söndags, den 18 december, så var jag i Norrköpings synagoga.
Var du? Mm.
Och firade en för tidig chanukka.
En för tidig?
Mm, för det, i år infaller det den 24, alltså det börjar den 24 december.
Alltså på julafton?
Mm, det är olika varje år, men i år så är det den 24 december då. Och jag har aldrig varit med och liksom sett hur man firar och så.
Nej,
så
att,
och så blev jag inbjuden av en som jag känner som är med där och jobbar mycket där. Så då gick jag dit tillsammans med en kompis. Och... det var väldigt spännande.
Ja, det är klart.
Ja, jag vet ju inte så mycket om det. Det är ju, man firar, det är ljusets fest betyder det, chanukka på hebreiska. Och det, man firar det till minne av templets återinvigning 164. Och nu ska jag inte säga före Kristus, för att om man är liksom jude så säger man före vår tideräkning.
Just det.
Men och det är Maccabeer-upproret. Man slog ner, eller slog tillbaka inkräktare då. Och så kunde man liksom bli fria. Och så återinvigde man templet. Och så hände det ett under. Därför att man hade olja till en lampa. Men så räckte det i 8 dagar. Så därför så tände man ett ljus varje kväll.
Man tände ett ljus varje kväll,
mm,
och den här oljan så, ja, att
nu,
säga, ja, den
så det är ett under. Och det liksom handlar ju om ljuset som liksom övervinner mörkret.
Ja. Nu öppnar du på en dörr till några gamla religionshistoriska kunskaper som jag inte ens kom ihåg att jag hade.
Nej, men jag hade det också i bakhuvudet.
Knakar i en dörr och plötsligt,
det. Och sen så, nu så hade de ju då en liksom lite, vad ska man säga, light variant av det här då innan.
Ja.
Eftersom det är den 24 som det infaller i år. Ja. Och så tänder de alla ljusen samtidigt då. Och så berättar de historien för barnen där i synagogan. Och sen så spelar de så här klätsmermusik. Men det var jättetrevligt och fint att få vara också i, att Norrköping har en synagoga.
Det är fantastiskt, absolut.
Och det är faktiskt en nyhet att det är inte bara julen som infaller. Utan även chanukka.
Ja,
men visst
måste chanukka infalla alltid
olika.
Någonstans.
Eller flyttar kring sig. December är det ju.
Det är alltid gång kring december. Så den flyttar sig inte helt med månen så att det till slut kan hamna på sommaren. Nej. Det är alltid december,
det är december
i alla fall. Ja, jag förstår.
Ja. Precis. Ramadan vet jag inte riktigt, men det brukar ju vara omkring ibland i EU, fast det är väl olika.
Det är olika. Ja. Den helgen flyttar sig.
Ja, men det här är ju vid jul i alla fall. Ja. Men då börjar jag tänka liksom på hur jag ser på judendomen. Alltså vad har jag för förhållande till judendomen?
Ja.
Alltså det är ju väldigt viktigt också, alltså hela kristendomen.
Absolut.
Handlar ju om det. Alltså Absolut. Det vi firar på jul är ju ett litet gossebarn som är jude faktiskt.
Alldeles uppenbart Alldeles uppenbart.
Och det är liksom, judendomen har ju levt, det är ju som våran tvilling eller något som vi speglar oss i som kristna och västerlandet på något sätt. Mm. Men vad har du för förhållande till judendomen? Det är en väldigt stor fråga.
Det var en jättestor fråga. Jag tror att jag har ett... vad har jag för förhållande? Jag skulle nog säga att jag har ett positivt förhållande till judendomen.
Mm.
Men jag stöter inte på judendom i praktiken särskilt ofta i mitt liv.
Nej.
Jag vet ju att vi har en synagoga i stan och det händer att jag träffar judar och så. Men det är inget som jag liksom, det är inget som påverkar mig. De mötena påverkar inte mitt dagliga liv, för de är väldigt sparsmakade. Jag har aldrig varit till exempel i Israel, för att ta ett tydligt exempel. Så, det har jag inte varit. Så att jag har nog ett allmänt positivt förhållande.
Det tror jag många har i Sverige. Att man ser det som någonting positivt, och många sådär framgångsrika personer är och har varit judar, och man har liksom respekt för det på något sätt.
Ett okomplicerat förhållande tror jag faktiskt jag har.
Och samtidigt så är det inte länge sedan som Europa liksom mördade.
Nej, vad jag framförallt tycker är så otroligt konstigt, och med det också förfärligt sorgligt, det är ju den antisemitism som vi möter också i Sverige.
Det är
och att den är kraftfull. Jag menar, i Malmö är den riktigt kraftfull, men på andra ställen också. Där människor som rimligen inte borde ha varit sina positiva eller negativa egna erfarenheter att ösa ur, kan anta en antisemitisk hållning, massa uppfattningar om judendom som där många är direkt felaktiga.
Men var det inte någon sverigedemokrat som blev utesluten ganska nyligen för att lite det här judiska världskonspirationen med Bonnier och allt?
Ja, precis. Och sådana märkliga uttalanden som liksom borde ligga verkligen på historiens skräpkammare helt enkelt. Alltså saker som alldeles uppenbart, om man har någon typ av historisk kunskap, till och med ganska ytlig historisk kunskap, borde förstå att det här är inte rimligt.
Nej.
Massa helt orimliga föreställningar.
Men själv så har jag en ganska så här, jag ska säga, jag vet inte om det är liksom exotism i förhållande till judendomen. Alltså att jag liksom vurmar lite för judendomen på något sätt, så där, på något lite romantiskt sätt som kanske inte ens stämmer. För jag vet ju, det är som du, jag möter det ju inte.
Nej.
I synagogan i Norrköping, det finns ju inte så många judar i Norrköping, så att man kan nästan inte fira gudstjänst.
Nej.
Därför det finns inte tillräckligt med folk för att kunna göra det.
Synagogan i Norrköping är ju inte en aktiv församling.
Nej, för det finns inte tillräckligt många. Nej. För att man har assimilerats in i samhället, eller man har flyttat härifrån eller så. Så att det finns en jättefin byggnad. Men i söndags då så tror jag att det var väl några med judisk bakgrund där, men vi var ju många som var vanliga kristna. Ja, svenska, men så.
Ja, som var kristna.
Ja, inte alls egentligen. Man gillar liksom själva grejen och tycker det är fint med synagogan och historiskt perspektiv och allting sådär. Nej, men alltså för mig så, dels så märker jag så här, vi har ju en kollega hos oss som har judisk bakgrund. Att jag liksom försöker få henne att bli mer judisk så här.
Oj!
Ja, jag vill liksom att hon ska liksom förstå sitt arv.
Du känner en mission där?
Nej, men jag tycker att det är fint liksom.
Ja, vad fint.
Ja! Och sen så också tror jag att jag är påverkad av den här filmen Fanny och Alexander ganska mycket.
Okay.
Som jag såg när jag var liten.
Ja.
Och Erland Josefsson där då som spelar juden där, som ju var ju hjälten så, och nästan som en guds symbol. Han liksom räddade ju de här barnen från den hemska biskopen.
Ja, nu minns jag.
Och gjorde liksom under, och det var så här mystiskt liksom.
Ja, dags att se den filmen igen.
Ja, men den ska man ju se varje jul.
Gör du det?
Ja, jag brukar faktiskt göra.
Jag med, snart.
Ja.
Jag börjar den här julen.
Det är så hemsk bild.
Och egentligen ska man åka upp till Dramaten och se den på scen. Det gör den.
Ja, för jag såg den en gång för länge sedan, flera år sedan på Dramaten. Ja.
Nej, men det är bra, men den ska ses.
Ja. Nej, men så jag har liksom en sån liksom romantiserad bild, för jag kan tänka mig om man lever som liksom praktiserande jude varje dag, då är ju inte det så där romantiskt och Ellen Josefsson som går omkring och mystiskt.
Nej, det är livet är ju sällan som säkert en Bergman-film.
Ja, Bergman, lite så.
Det är ju liksom nerkok.
Ja, jag tycker det är så här fint. Och det tror jag att många av de liksom kristna som var i synagogan i söndags också, att det blir lite så här mysigt och så.
Men kan man inte säga att det var ju som du sa, att vi har ju en slags tvillingförhållande, den kristna traditionen.
Vi ser oss själva på något spegelvänt sätt.
Ja, men den kristna traditionen är helt avhängig den judiska traditionen i Bibeln och så vidare. Vi kommer ju inte undan det. Ska vi på djupet förstå kristendom måste vi också förstå något av judendom.
Ja, ja, och hela gamla testamentet och allting.
Så är det ju ofrånkomligt så.
Mm. Ja, men precis. Och jag tänker också, det är ju en jättestor fråga, men alltså vi som kyrka, vi måste ju hela tiden tänka på vårt förhållande till judendomen. Det är jätteviktigt.
I historiens ljus är ju det oerhört viktigt, naturligtvis. Och som jag sa, man behöver inte ha särskilt djupa historiska kunskaper och förståelsevision för att förstå att det är, där har ju vi ett ansvar.
Ja,
ett ansvar som vi fortfarande bär på hur vi förhåller oss. Därför att det har ju tagit sig, det finns ju knappt ord för det förfärliga historien som har hänt.
Ja, men verkligen.
Och det som händer nu också.
Mm. Ja, det fortsätter ju.
Absolut, och det måste vi ju, när vi liksom stöter på någonting, så behöver vi stå upp för det.
Ja, ja, verkligen, verkligen. Och så det påverkar varandra. När jag läste nu lite bara om Chanukka och så här, så stod det att det kan vara så att våran sed att tända adventsljus som vi har i Sverige är påverkad och kommer ifrån den här seden att tända chanukkaljus.
Det låter ju inte orimligt.
Nej, att man har blivit inspirerad. Och jag tror att vi, liksom, vi har inspirerats av liksom, den judiska kulturen i Europa och tvärtom.
Och tvärtom.
Alltså synagogan här i Norrköping, den ser ju ut mycket som en kyrka, så att det, vi liksom, det är ett utbyte.
Ja, det är klart att det är på det sättet.
Ja, och så blir det lite annorlunda och så, så speglar vi oss i det. Åt båda håll liksom. Och sen är det så fascinerande att det har funnits kvar judar genom hela västerlandets historia, trots att det har varit ett enhetssamhälle så mycket.
Ja.
Det är så
men genom historien har det också varit ett oerhört problematiskt förhållande, präglat av mycket misstänksamhet och rent våld och rent avståndstagande. Ja, sen dessutom spårade ur fullkomligt i mitten på 1900-talet.
Och samtidigt har judar hela tiden haft en plats i samhället och lyckats bra, många ju.
Mm.
Ja, det är intressant.
Men det är som sagt, det är gåtfullt var detta hat kommer ifrån som fortfarande finns.
Ja.
Alltså, vad kommer
jag
kan genuint jag inte säga att jag förstår inte näringen till det. Jag förstår inte vad det handlar om.
Men som jag känner en exotism, så är det väl det där baksidan av det. Kanske är samma grej fast baksidan.
Ja,
alltså om jag romantiserar och vi romantiserar,
ja,
så kan det här vara någon baksida av att man, det är inte heller en verklig bild.
Nej.
Min bild är inte heller en verklig bild. Det är en romantiserad bild.
Ja, så kan det vara. Och det är klart att kryddar man den typen av föreställningar med massa religiösa föreställningar, så kan det bli riktigt ruggigt om man väljer vägar i det som där vi inte har kärlek.
Ja, att det blir en stereotyp bild som är en dålig, ond stereotyp bild liksom.
Ja, och där det då ärvs konstiga uppfattningar.
Ja.
Jag måste säga att inför antisemitism är jag genuint frågande. Jag förstår inte vart energin kommer ifrån. Jag förstår inte, den ondska som det rymmer är ju helt orimlig och grundlös, uppenbart grundlös. Mm.
Men nu ska vi snart fira jul och då firar vi en judisk familj som får ett barn i ett stall.
Och en händelse som också sätter in oss i en lång, lång tradition och som gör att vi på en helt annan plats på jorden när denna pojke föddes får vara med i det stora, goda sammanhanget.
Mm. Tack för att du lyssnade på oss och lyssna gärna igen nästa gång.